Meine Damen und Herren, välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Offsides podcast. Anders, här som vanligt nere i källaren. En måndagskväll i IFK Göteborgs liv. Det är svårt att börja någon annanstans.
Ja, den var ändå spektakulär, får man säga. Om man ska ta det lite bara, vad som hände. Göteborgsposten, Mattias Balkander, som breakar nyheten som säger att Poya Asbaghi har fått sparken och ska ersättas av Jonas Olsson och Hjalmar Jonsson.
Alltså hela turordningen är ju som, jag höll på att säga kafkaartad, men det känns som att kafkaartad, finns inget ord man använder så ofta som man egentligen inte riktigt vet vad det betyder.
Är det sant?
Man tänker bara att den är lite bizarr.
Kafkaesk.
Ja, precis. Ja. Jag vet inte riktigt om man bottnar i det. Men bara ordningen som var väl att först så skriver GT att Mats Gren är borta på semester. Och de skriver att han är på Hawaii. Ordförande Mats Engström säger att han inte vet var Mats Gren är. Sen så skriver då GP att IFK ska sparka både på Asbaghi och assisterande Alf Westerberg. Och ta in då, som du sa, Jonas Olsson som har varit akademiansvarig. Och Hjalmar Jonsson, gamla legendaren. Och sen, vad händer därnäst?
Sen då så...
Poya säger...
Han säger att det inte stämmer. Väldigt kortfattat.
Jag har inte fått spark.
GP och GT jagar honom.
Alf Westerberg säger...
Han vet inte vad som för sig gör.
Nej, precis så säger han.
Ja, precis.
Och sen surrade på ett tag och var på IFK Göteborg ett par timmar efter att GP kom med sitt avslöjande, går ut med det de själva kallar för en kraftfull dementi. En väldigt kort sådan egentligen. Men där de säger att tisdagens pass 10.30 kommer ledas av Poya Asbaghi och vanliga ledarteamet.
Och det är väl det som är sagt just nu, och de ska ju träna här då 10.30 idag.
Det är ungefär nu när vi spelar in,
ja,
kan man säga.
Exakt, så vi återkommer väl 10.30 och ser vad som händer där, om det är som leder passet. Men det är också,
Hawaii.
Ja, Hawaii av alla öar.
Av alla ställen.
Ja, det
är... Ska du då säga att Grena själv inte sagt att jag åker till Hawaii?
Nej, det är inte bekräftat att det är Hawaii.
Ja, GT har skrivit det, och även Mattias Balkander, som ju var den som kom med GPs avslöjande då, skrev att Mats Gren befinner sig på Hawaii. Det har Gren själv inte sagt.
Ja.
Det är ju något med att det är Hawaii som gör det, som passar in i soppan.
Det är ju dramaturgin sådär på något sätt. Dels är det ju så långt bort från Göteborg man kan komma nästan. Kanske är Fiji.
Har du någon koll på den hawaiianska fotbollen?
Nej.
Jag var tvungen att kolla lite igår. När jag ändå såg att om det, när det dök upp i flödet. De har inte ens ett proffslag. Ja, de så. Hade det en säsong, 77. Var mycket jobbiga bortamatcher där.
Hade de någon profil eller?
Jag kollade truppen med. Ja. Det var ingen jag kände till. Men det var ju när det boomade lite med Kosmos och så. Så försökte de väl lida på det. Men då åkte de på borta turnéer och spelade kanske bulk games. 6 matcher på fastlandet. Och sen så fick kanske 3 lag komma över och spela på Hawaii. Men det blev väl lite för dyrt. Så den höll bara en säsong.
Men det finns så himla mycket märkligt i det här, och vi kan ju inte reda ut allting, men en sak som är märklig rent publicistiskt är ju Göteborgspostens förhållande till det här avslöjandet. Det är att när jag vaknade i morse vid 6-tiden och går in på GPs sajt, då ligger den här kvar då. Först är det avslöjandet, och sen så är det Balkander själv som skriver en slags ett tyck, en krönika om det här. Fast den ligger inte högst upp, utan de placerar den kanske 3:e, 4:e.
Ändå lite indiens och så för.
Ja, men lite så. Och därför så kände man så här, okej, på ett sätt så vill de inte riktigt stå för det här när dementin har kommit ut. Å andra sidan så vill de inte riktigt ta bort det, för de har ett stort avslöjande. Sen en timme senare så har de flyttat upp det, högst upp. Utan fortfarande berätta att det finns en dementi. Men sen så kommer den rätt långt ner i texten, i den ursprungliga texten, att sent på kvällen så. Men de har ju liksom inte, Balkander har ju fortfarande inte gjort någonting. Så man får också säga under förmiddagen vad det är som händer.
Ja, med tanke på hur mycket det hände några timmar igår, så är det klart att det kan hända under tisdagen här då, som är dagen vi spelar in. Jag stannade på vägen till jobbet idag i en matbutik och köpte snus till mig själv och batterier till oss så att vi ska kunna spela in länge som vi vill. Och noterade då att det heller inte stod något om den här nyheten på GPs löp. Mm. I alla fall inte i den butiken jag handlade. Inte som andra puff på löpet heller. Och det är klart att i Göteborg så är det ju en nyhet av löpsedels karaktär. Vilket är också, det var lite speciellt. Och det som var också, det var inte bara ett avslöjande, vi har uppgifter om att Poya Asbaghi ska få lämna, utan att man har ersättarna klara och kan berätta vilka det är. Det är ju liksom så att säga nästa steg egentligen i avslöjandet.
Just det.
Men det berättar man då direkt, så det finns ju detaljer där. Så då har man då, skulle det här vara helt ihopdiktat? Låter ju konstigt. Är det någon källa som inte har varit att lita på? Eller stämmer det? Och att det kommer faktiskt bli så? Det vet vi ju inte än. Den här kraftfulla dementin som IFK Göteborg kom med, den är ju, så står det i rubriken. Själva dementin säger egentligen bara att tisdagens pass kommer ledas av Poya Asbaghi och ordinarie ledarstab. Ja. Mm. Så man vet ju inte riktigt vad som finns i tankarna för längre fram. Nej. Och som sagt, mycket kan hända på kort tid. Det var det ju också, men i och med att det hände så mycket igår kväll, på måndagskvällen, så känns det ju som en vecka sedan som Blåvitt spelade mot Trelleborg. Mm. Där det fanns dramatik så direkt och blev över också. Men det var ju bara i lördags ju.
Ja, nu såg jag också här, Fotbollskanalen hade väl då pratat med Jonas Olsson här på morgonen, och där han varken sa bi eller bä. Och han uttryckte sig själv, jag måste vara jättetråkig. Så han bekräftar eller dementerar ingenting. Och klubbdirektören i Blåvitt har också, det har då framkommit att han ska sätta sig i någon slags möte med spelarrådet idag och prata om framtiden. Så det är onekligen så att det händer saker just idag på Kamratgården, men vi vet ju fortfarande inte vad exakt det som kommer att hända. Det kan ju vara så att detta dröjer ytterligare ett dygn, och då har ju i och för sig inte Blåvitts dementi varit felaktig eller missvisande.
Nej, men det pyr ju, och det är många säkert som följer det som också tycker att det är en smula ovärdigt kanske, hela soppan. Jag tyckte det var ett intressant bildval Fotbollskanalen hade gjort på Jonas Olsson, som ju inte har varit i ropet på ganska länge för på riksnivå. Mm. Han var ju tränare i Göteborg länge med Stefan Rehn, och sen var i Norge i flera år och sådär.
Ljungskile.
Ljungskile, absolut. Mm. Det hade jag nästan glömt. Mm. Men bilden på honom var, de hade lyckats få honom att se ganska mäktig ut. Jag tror det liksom är någon bild när han har skjorta och glasögon och ser ut som en handlingens man. Mm. De vill liksom signalera att den här kan verkligen ta över. För om man känner Jonas Olsson lite, så vet man ju att den typiska bilden på honom annars är ju i stora träningskläder. Den här långa värmejackan som de är så förtjusta i här i Göteborg. Mm. På en duggregnig träningsplan där det är kanske 5 grader kallt och lite disigt. Mm. Det är den typiska bilden, men man vill signalera någonting annat här.
Ja, det, ja, det, vi kommer ju återkomma till detta garanterat, säkert om en vecka, för då tror jag att vi har mycket mer att förhålla oss till.
Och Göteborgs fotbollen är ju, det finns ju konkurrenter om misären. Mitt i när man följde den här blåvita soppan på måndagskvällen så kom det rapporter från Gävle. Ja. Ett sent mål för Gävle mot Gais. 1-0 till Gävle. 0 poäng för Gais, som allra högsta grad är inblandad i kanske den typen av streckstrid som, eller det är dit mina ögon nästan riktar sig mest nu vad gäller både Allsvenskan och Superettan. Runt det nedre strecket i Superettan. Mm. Där talar vi getingbo.
Det kan man verkligen säga. Det är ett getingbo med ett vasalt G. Ja, det är ju så att Gais då, med tanke på förlusten igår, de ligger på 28 poäng. Lika många poäng som Jönköping Södra då, som också har 28, som ligger på plats 13 då, den översta kvalplatsen. Värnamo ligger därefter på 26 poäng. Landskrona och Gävle har 21 var det. Så det är ett litet glapp ner mellan Värnamo och Landskrona och Gävle. Men sen så ovanför Gais då, så har vi Frej med en poäng mer än Gais på 29 poäng. Vi har Varberg som har en poäng mer än Gais på 29 poäng. Så man kan säga att det är ju egentligen, ja, det är 7 stycken lag. Då räknar jag bort Norrby för att de har 4 poäng mer än vad Gisöder har. Men det är ju nästan 7 stycken lag som slåss om det här. Och stanna kvar i Superettan.
Mm.
Och Gais formkurva är ju den svagaste, tror jag, utan att, förutom då kanske Gävle. Nu vann de visserligen igår, det är mer än vad Gais har gjort på ett tag.
Ja, Gävle har de ju bakom sig, liksom Landskrona.
Men det är ju helt klart liknande kaosartad stämning. Mer ångest kanske på Gaisgården än vad det är på, det är mer kaos på Kamratgården.
Det är nog lite ångest med. Ja. Det var rätt ångestfyllda spelare i matchen, tyckte jag man såg mot Trelleborg.
Ja,
förutom Karasvili som ändå måste, han känns ändå, hade jag nu lagt en röst i sådär viktigast för sitt lag, så han har ändå gett dem kanske de poängen som gör att de kommer klara sig kvar.
Mm.
Nu tog han flera avslut som var missriktad när han satte den här frisparken som han ju fick stå och vänta i, jag vet inte hur länge. Det var ju liksom matchens sista spark. Sätter den perfekt. Men han ser ändå ut att spela hyfsat ångestfri och vill försöka komma till avslut och sådär. Men jag tyckte att det är rätt många tvångströjor på övriga spelare.
Men om vi då ska ta bara och stanna kvar här i eventuellt ett kval för Gais eller för Gisöder eller för Varberg eller för Frej eller vilka nu än må bli, så kan det ju bli så att de då får möta kanske Syrianska just nu som ligger på kvarplatsen i division 1 norra.
Ja, där är det Västerås som toppar.
Ser ut och ta den kanske däckt platsen. Och sen då i söder så är det Mjällby som toppar. Och Eskilsminne ligger 2 där. Och i Eskilsminne så är det ju...
Där har du varit och spelat många gånger.
Jajamän. Jajamän, ha lyckan. Och detta är ju då en Helsingborgsklubb. Och där tränas laget av Martin Pringle.
Är Pringle där?
Jajamän.
Edman är väl där?
Edman är assisterande. Det är tung duo.
Ja, det är många namn
Pringle
där.
Pringle har... från Benfica, Charlton, HIF.
Ja, ÖIS.
ÖIS.
Ja, det var ju en, höll på att säga en bomb, men nu när det är en landslagssamling och ganska många nya spelare med som får chansen, Sebastian Andersson, Kristoffer Petersson och sådär. Jag kommer ihåg att det var väldigt stort när, det här borde varit redan under Tommy Svenssons tid va, när Pringle någon gång fick chansen. Och så, då är det liksom så stort att han blir uttagen att de är och möter honom när han kommer på Arlanda till samlingen. Och så står det sådär, du vet hur det kan vara när man kommer ut ur hämtat sitt bagage, så kommer man ut och så står det någon och väntar och har skrivit upp ens namn. Det som man slänger alltid ett öga, kan det stå mitt namn? Ja, men det gör det aldrig. Kan det ha skickats någon så här, men det gör det inte. Men då följer de honom och sen så ser han den här brickan och så säger han bara, stavat fel. Så Pringel, tror jag. Det minns jag väldigt tydligt. Och du minns vad hans, vilken ganska udda sport han också var väldigt skicklig på.
Det är skickligt att kan detta. Ja. Det finns ändå en plats i min lilla hjärna som har reserverat information. Det är ju frisbeegolf.
Ja visst, är det frisbeegolf. Och jag tror det kan finnas ett gammalt Pelle Nyström-reportage när han följer Pringle, när han kastar frisbee. Han säger att han hittar lugnet. Ja. Tankarna vandrar.
Ja, men jag kan ju också nämna i samma serie som mycket minst har vi två åker. Det är värt att nämna då.
Men Mattias Lindström.
Mattias Lindström som också gör en väldigt bra säsong får man säga. De har ju fortfarande en realistisk chans att ta den där kvarplatsen från Eskilsminne.
Ja.
Lite längre ner sen i systemet så har vi Henrik Larsson som är assisterande i Ängelholm.
Ja, det är namn utspridda i dina gamla hemtrakter som man känner till. Ja. Så mycket kan vi ju säga. Ja. Är Torn med där, den där
Lunde? Ja, de ligger också där och lurar precis efter Eskilsminne.
Det är de med det roliga Twitterkontot.
Just det. Ja. De har sån edge.
Ja, det är spännande att följa. Det här avsnittet gör vi tillsammans med C-more. Imorgon torsdag är det ju dags för UEFA Nations League på C-more igen när Sverige spelar borta mot Ryssland. Andra matcher under helgen som kommer är bland annat Kroatien-England, Nederländerna-Tyskland, Polen-Italien. Och så på söndag möts Sveriges gruppmotståndare då, Ryssland och Turkiet. Sen på tisdag nästa vecka visas Sveriges träningslandskamp mot Slovakien. Och på C-more så får du dessutom se massor av uppsnack, mellansnack, eftersnack utan reklamavbrott. C-more.se adressen för den som vill läsa mer och veta mer om detta.
Ja, och vi gör avsnittet i samarbete med Volkswagen. Volkswagen som då också är en stolt sponsor av Allsvenskan och Superettan. De vill även bidra med mer. Det kallas tusenlappen och om man är medlem i en klubb som spelar i Allsvenskan och Superettan och köper en ny Volkswagen så skänker Volkswagen 1000 spänn till din klubb. Det enda man behöver göra då är att visa upp sitt medlemskap.
Ja, så är det. Och Sverige ska alltså spela i Kaliningrad. Denna, är det en enklav kanske? En rysk enklav.
Ja.
Också ute på lite djupt vatten där.
Det är en stad vi aldrig fick besöka i somras.
Precis, det var ju en VM-spelort. Tillhör Ryssland, men ligger där under Baltikum. Där ska Sverige spela med de här, får se om några av de här nya anfallsspelarna får chansen.
Kommer de inte få?
Nej, kanske mot Slovakien då, däremot. Då undrar man ju lite om Guidetti. Det var väl rätt mycket snack om det på förra samlingen i och med att Janne Andersson själv benämnde att han tog väl inte ordet forwardskris i sin mun, men han sa att han inte känner att någon står och knackar. Mm. Och att det pratades ganska mycket om det problemet. Att Guidetti inte har tagit den platsen nu med Toivonen borta. Och att inte riktigt all respekt till målen i Holland som Kristoffer Petersson har gjort och Ishak och så. Men att han inte har kunnat göra den platsen till sin. Mm. Gör att nästan som man inte tänker på Guidetti.
Nej, men det är ju lite så. Han har också tagit verkligen ett kliv tillbaka. Det är inte så att han har ställt upp till höger och vänster på intervjuer och sådär. Jag har ju själva berättat om försöken med pappa Mike och sådär. Ja, kingen! Mm. Men det är inte så mycket man ser honom längre. Och det är inte så att när Café, som känns som det här klassiskt, att de tar en spelare som är i ropet som är liksom medialt intressant. De tror inte ha honom på liksom sin topp 5-lista längre i landslaget på att man ska höra av sig till. Utan det finns så många andra där som har passerat honom. Inte bara för det fotbollsmässiga utan för att man är intresserad av personen. Det känns, jag vet inte om det är medvetet själv att han tagit det klivet eller om det bara blivit så att mediernas intresse har lett till denna utveckling.
Kanske. Sverige förlorade ju matchen mot Turkiet senast och kanske inte var riktigt ärlig när jag sa att den stora snackisen var forwardskrisen. Det som det faktiskt pratade mest om var väl det som inte sades av Victor Nilsson Lindelöf och Robin Olsson. Ja, då.
Det har vi ju pratat om då, att de inte ställde upp och ville prata.
Igår så ställde de ju upp. Ja. Eller de satt ner.
Var det en kaffgatad presskonferens?
Ja, jag tänkte ta ordet i min mun. Men jag blir allt mer osäker.
Fan, för tal om Kafka-artad, just detta uttrycket nämns i Breaking Bad i en säsong. Men du vet, Jesse Pinkman, han sitter på sånt här möte i AA, tror jag. Och då säger han som är A-ledaren där så att detta är Kafka-artad. Och han bara, yeah, yeah, yeah. Han fattar ingenting. Kafka-esk, säger han. Han fattar ingenting, precis som du och jag.
Ja.
Det är ju Jesse Pinkman.
Det finns väl en, jag tror att det är från Kafkas dagbok som är sån där som brukar ofta citeras en rad som kanske ska spela på att man i stunden när någonting stort sker kanske inte riktigt vet hur stor den är. När man befinner sig mitt i kan det vara svårt att värdera. Eller han skrev i alla fall upp, jag minns att den korta anteckningen var, det var precis när världskriget bröt ut. Behöver väl ha varit det första. Det blir också lite osäkert. Men vi säger att det är det första.
Ja.
Och första raden är då, och nu vet jag inte vem som invaderar vem heller här. Oerhört djupt vattning. Men säg att det står typ så. Germany invaded France. Went swimming in the afternoon.
Mm.
Att man så här ska, den används väldigt ofta. Om man ska bära med sig då att vi ser kanske inte just nu effekterna av detta.
Nu släpper vi Kafka.
Ja, det gör vi definitivt.
Men jag skulle vilja beskriva den här presskonferensen mer som en Ruben Östlundsk scen, där det är den här stämningen som är, man kan nästan ta på hur jobbig den är för alla inblandade, de utsända reporterna som tycker att det är oerhört jobbigt och besvärande att de redan fått instruktioner om vad den här presskonferensen ska handla om. Man ska helst inte ställa vissa typer av frågor, man ser också på Robin Olsson och Victor Nilsson Lindelöf att de inte alls är bekväma där framme, att de inte vill vara där. Det är liksom, det är Ruben Östlunds. Och sen så
man väntade ju på att Paul Ronge skulle komma ut och kommentera kroppsspråket och kommunikationen. Ja. Men han har lite myggats av.
Ja, men det finns ju också det här östlundska i det. Att det blir ju på automatik en tystnad mellan frågorna. För att den här micken som ska vandra runt mellan stolarna på Scandic Hotel, när jag är i källaren. Det tar ju några sekunder hela tiden så blir det en tystnad. Och man kan se sådär Robin och Victor Tefan. Där ytterligare liksom en fråga ska komma undan vad som det handlar om nu. Så kan det handla om United eller Roma eller ska det handla om Hassan eller landslaget. Och sen kommer fråga Simon Bank. Så, ja, på tal om varumärke, Ronaldo. Så, ingen kommentar.
Ja, nej, man ska ju också veta att bara att de sitter där. Det är inte vardagsmat. Det var ju länge sedan som Svenska fotbollsförbundet när det var landslagssamlingar använde spelare på den typen av presskonferenser. Mm. Förutom de som är obligatoriska dagen inför matchen när lagkapten sitter där tillsammans med förbundskapten. Annars är det ju liksom en särbehandling som Zlatan fick för att intresset var så stort. Här är ju någonting annat där man vill styra och det var ju lite styrt då. Landslaget söker ju en presschef. Det ska vara spännande att följa den processen.
Ja.
Men tills vidare är det Stjärnholm som, precis som under VM, som får styra. Och han uppmanar då, han skulle nog protestera mot att det var ett förbud att ställa frågor om klubblaget. Men han uppmanade reportrar att gärna inte göra det, utan fokusera på landslaget. Tänkte jag direkt, dumt. Också rent taktiskt. Jag tycker inte att frågan måste vara fri. Sen får väl de vara tråkiga och säga att de inte vill prata om det. Om de vill det. Men då kan man ju bara skylla på dem så att säga. Då behöver man ju inte attackera förbundet för att försöka styra frågor. Så. Det tyckte jag var en miss. Och någon gång så fick han också påminna om detta. Men det gick bra när någon frågade om Robin Olsens fina start i Roma. Då kom det lite leende. Så. Men Victor gillade inte när det kom någon United-fråga och så. Vilket också bidrog till att, så här, vad är det här? Ungefär så. Och jag blir alltid osäker när vi pratar om sånt här. Hur pass mycket publiken bryr sig. Om det är, upplever de bara, men vi skiter väl i det. Liksom, det är ni journalister som gnäller och så.
Ja, men jag säger att utmålas som det ibland, att detta är bara någonting som ni journalister är intresserade av. Jag tror inte att det är så, för det finns ju precis som i så många andra frågor så finns det så många lager här som ändå är intressanta. Om man är intresserad av mer än bara att bollen ska in i mål i fotbollens värld så finns det ju saker som är intressanta här. Vilken värld de kommer ifrån i sina storklubbar, de kommer till landslaget och nu är de två stora stjärnorna i landslaget och de har den här historiken med vad som hände bara senaste samlingen, hur man bemöter det, hur man hanterar det i den här superkommersialiserade fotbollsvärlden där man kan kontrollera flödet av information och PR-grejer och sådär, det är ju intressant ju.
Ja, hur tror du att om vi leker med att Ruben Östlund skulle bli inspirerad av, han gillar ju dåliga stämningar och utgår ifrån ofta. Men smart som man är så skulle han inte fokusera på sen journalisterna som går och kanske skriver krönikor om detta. Utan där följer kameran istället när presskonferensen är klar. Lindelöf och Olsen som går därifrån och sen kanske tar en kaffe. Vad tror du de pratar om efter de har suttit där?
Jag tror att de har någon typ av jargong som handlar om att de tror att vi har dödat någon här. De anklagar oss för någon slags liksom, att vi har avrättat statsministern i Sverige. Jag tror att de blåser upp det så här, vad är detta liksom? Vad har vi gjort? Det enda vi inte har gjort, det har varit att ställa upp i mixad zon och inte svara på vissa frågor.
Mm.
Och så blåser de upp detta som att detta är att vi ska avgå i princip.
Mm. Ja, visst. Sen finns det ju också, alltså Stjärnholm fick säga någon gång, det finns ingen dramatik i detta.
Mm.
Och Lindelöf sa ju också att det har blivit en större grej vad det är. Det man inte riktigt benämner är ju att de delar ju agent. Och han uttryckligen har sagt on record att de... Jag kollade bara för säkerhets skull när vi spelade in. Att det var så inte bara var att Settinkaj själv sa att han tyckte. Men han säger ju faktiskt efter den förra landslagssamlingen. De känner att de inte har fått respekt från svensk media.
Precis.
Det benämndes ju inte riktigt så. Men är det så de känner så blir det svårt att säga att det här blir en... Det här är ingen stor grej och att jag bara ville fokusera på Roma säger.
Mm.
Det kan man också säga till Olsson, säg det då. Och som Lund påpekar att de ville inte prata efter matchen heller, för det var ju en förklaring, vill fokusera på matchen. Mm. Ja, då var de för besvikna då istället. Sådär.
Ja, men det är just att det är de två som är de enda som inte går igenom mixade zonen.
Ja, precis. Ja. Men det är det enda man behöver säga. Jag är jävligt besviken och sen gå vidare.
Ja, hela grejen måste bara innan vi tar det vidare. Hela grejen känns som en kamikaze-grej. Från förbundet ner till spelarna. Bete sig så här, om man nu tänker så, nu ska vi sätta Vigge och Robin uppe på podiet. Journalisten ska få ställa frågor. Och sen när inte Robin och Vigge alls är med och dansar. De, alltså verkligen motvalls. Och Stjärnholm också instruerar. Och inför detta också, Jan Andersson har liksom bollat över det här nu till Pettersson.
Stefan Pettersson, den nya landslagschefen.
Ja, nu har han liksom tagit bort handen från den här frågan med öppenheten och så här. Nu har det liksom, nu har det gått för långt där. Nu kan inte Jan hantera det längre. Allting har ju skötts på ett sätt som är, ja, det är på liksom en nivå som man blir ju rädd liksom. För att det är så oprofessionellt. Om de nu sitter där, fan, gör det professionellt då, annars finns det ingen anledning att sätta dem där.
För det blir ju lite att man skulle kunna säga att det här borde kunna vara ganska kul. De ska spela en landskamp mot Ryssland som, och även om folk har svårt att begripa Nations League, så betyder det ändå något.
Mm-hmm.
Och man har en massa spännande nya spelare. Ishak är med. Fan, kan han få speltid? Kristoffer Petersson som har gått så bra i Holland. Kan Sebastian Andersson komma in och få speltid?
Mm-hmm.
Så här, det blir ju att vi inte riktigt pratar om det då istället. Mm-hmm. För att de gör det nästan till att det här blir grejen istället. Mm. Vilket också gör att folk hamnar längre ifrån varandra, tror jag.
Ja, och sen är det också så att det kommer ju ändå några frågor som handlar om senaste matchen med liksom tappet mot Turkiet och lite med tankarna med granen är tillbaka, vad han betyder. När de väl får de frågorna så svarar de ju också på ett sätt som är att
så lite som
vad
möjligt.
Fan gör jag här? Varför ställer ni den frågan? Liksom? Ja. Så lite som möjligt. Alltså minsta möjliga skavning på något sätt hela tiden.
Ja, men så är det. Och Lindelöf hänvisade ju två gånger. Han signalerade ju att han inte riktigt ville sitta där.
Mm.
Och så var det roligt att två timmar efter presskonferensen kom då Vigges bebislycka, att de väntar barn.
Just det.
Så här, rör sig mellan helt olika känslolägen. Men han hänvisade ju till att han tycker redan har förklarat det här. Och han nämnde två gånger att han gjort en intervju med Viasat.
Ja, den vill jag gärna typ lite.
Ja, det gjorde han ju då. Det var ju Johan Kücükaslan som intervjuade Lindelöf i Manchester för Viasat.
Mm.
Ja, förklarar han sig där? Kan man ju börja med att säga då.
Ja, precis som du säger. Han refererar ju till den ett par gånger på gårdagens presskonferens där han menar att han förklarade lite grann. Att han tycker att det är uppförstorat det som har hänt. Men också i den intervju med Viasat så säger han att jag vill inte stå och göra media hela tiden. I princip, det är citatet, hela tiden.
Mm.
Precis som att det är hela tiden. Det är alltså extremt liten procentdel av en landslagssamling som han ska göra media. Det är en väldigt, väldigt liten del.
Det känns som att han ligger närmare ärligheten när han säger att han inte är bekväm.
Mm.
Eller vill, eller sådär. Än när det blir det här, jag ville fokusera och vill liksom, det var nämligen den här bubblan. Mm. För då kan man ju lätt säga, krävs det så lite för att sticka hål på den bubblan så blir man ju orolig för den bubblans styrka.
Ja, precis. Men i den här då, när jag såg den här intervjun på Viasat så gjorde jag en liten anteckning i min mobil. För jag tänkte att detta måste vi ändå ta upp lite grann. Och det är då när jag känner, vad är poängen egentligen? Alltså, det är ju också så på något sätt att Kücükaslan har väl legat på United under en längre tid. Och till sist så går Vigge med på det. Och
ja, de är sändande bolag också.
Sändande bolag, ja visst. Jag ska inte säga för mycket, jag vet inte vilka skyldigheter United har att skicka fram Vigge till en svenskt sändande bolaget. Så. Men nu blev det så, och tajmingen där kan man ändå tycka att någonstans så har väl Vigge känt ett behov av att prata efter det som hände. Jag vet inte hur det är.
Det tror inte jag alls. Jag tror att han är där, för han signalerar precis där också att han inte skulle vilja vara där. Ja, och jag tror om Ruben Östlund skulle, om vi skulle tipsa honom om att se hela presskonferensen för att det kanske finns något frö här för en film, så tror jag även han skulle vara intresserad av den lilla promenaden som Kücükaslan gör tillsammans med Lindelöf.
Som klipps bort från ursprungliga.
Ja, men som han lägger ut, han bjuder på den som han gör ibland, trevligt, Kücükaslan, lite behind the scenes så. Där de ganska krystat, får man säga, går långsamt på, jag vet inte om det är träningsanläggningen, det är det. På gräset. Och där ser man också att Lindelöf signalerar ju inte att han vill gå där. Och det han lägger ut där, som han bjuder på i sociala medier, Kücükaslan, det är när han blir lite osäker. Han ska säga att ni tog ingen titel förra året, så blir han det var så va? Och skrattar till lite. Mm. Och där ser man ju, han rör inte en min. Han säger bara, nej. Man kan jämföra med när Dahlqvist snubblade på orden efter Malmös match mot Schenk och står med Rosenberg, när han, jag tror han kallar Rosenborg, och säger bla 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 bla, och Rosenborg garvar sig, eller Rosenberg sa jag också det, och Rosenberg garvar sitt vanliga leende och gör det här timeout-tecknet och bjuder lite till. Det krävs så lite så blir det en rolig grej.
Efter en förlust också?
Nej.
Mot Schenk?
Nej, förlåt, då sa jag fel. Då var det efter Besiktas.
Ah, Besiktas. Ja, okay.
Sorry. Han var nog glad.
Ja, det var så.
Nej, men jag menar, Lindelöf går ju inte omkring där efter en förlust direkt. Nej. Det hade ju varit enkelt att skratta till lite så här, och liksom skoja lite med honom där. Men där bara, nej, vi tog ingen titel.
Ja. Men det som är slående, varenda gång, vi har ju pratat om det här med Vigge, och jag tror att vi kommer att prata lite mer om det här nu. Men en sak som är slående när man ser den här intervjun med Viasat, att han på något sätt, antingen så är det så att han är tråkig, och det är han inte. Han är ju inte en tråkig person.
Det är väl där lite en egen frustration finns, att man anar att det finns ju saker där.
Ja, men jag följer ju Maja nu i den här bebislyckan och långt innan dess.
Intelligent och smart och rolig fru.
Ja, jag följer henne både på Instagram och sådär, där hon lägger ut mycket instastories om Vigge när hon driver med honom och så. Men också i podden och sådär, när hon pratar, som hon har tillsammans med Sanna då, som är Guidettis blivande fru, tror jag, de ska gifta sig. Så att han är ju inte det, man har ju också, det var väl tillbaka till den här U21-succén då, i samband med att den här dokumentären sen, eller dokumentären,
krönikan om guldet
i efterhand, där han syntes till typ två gånger. Den ena gången så drack han väl en öl, eller?
Ja, jag tror det. Och andra gången sjöng han falskt. Eller sånt där. Och det skrev han då själv någonstans. Ja. Vilket antydde på lite självdistans och humor. Och,
ja, precis.
Ja, som sagt, vi kräver inte mycket.
Ja, det är inte mycket. Men därmed så tror jag att han har liksom förfinat och bemästra konsten i att säga saker utan att säga ett enda dugg egentligen. För lyssnar man på honom, även på presskonferensen går, eller han lyssnar på honom i intervju med Viasat, eller de senaste gångerna han pratar, han säger ingenting. Egentligen.
Nej, det är väl, nej, så är det. Då skulle man nästan kunna berömma honom för att han har förfinat den konsten. Även om vi inte är så förtjusta i utförandet. Att det gynnar ju inte oss. Nej. Som journalist vill man ju gärna veta en anledning också. Och det har ju tagits upp de här. Och vi har nämnt det här också, att kritikerna har fått United. Och att en del svenska tidningar kanske har rewritat tunna grejer. Bara kommentarer på artiklar eller vad skulle det kunna vara. Men han var ju inte frikostig ens när han kom till United. Och slutet på Benfica var han ju... inte någon som pratade särskilt mycket. Nej. Eller ville göra det. Och han, jag minns hans första intervjuer där i United. Det var några svenska medier som fick pratstunder med honom då. Uppstyrt Fotbollskanalen, kanske Sportblad, några mer. Och där var han ju också så här. Mm. Att han sa så lite som möjligt. Han satt med Andreas Sundberg, och man kände, precis som man gör för Kücükaslan, för reporten, att jag hade ju definitivt inte gjort det bättre om målet var, säg att man har en 10-minuters slott med Lindelöf. Om mina instruktioner från min chef är att du ska använda de här för att försöka ta reda på så mycket om vad han tycker om United och hur han mår och så. Då hade jag lyckats sämre. Men det hade varit intressant om redaktören sa, känner du efter 5 minuter att det här är bara den här rustningen han har på sig? Och det bara är robotsvar? Fan, benämn det! Se vad som händer! Testa och säg sådär, du tycker det här är hemskt eller? Så här, är det så att du skulle bara vilja slippa det här? Så bryter vi nu. Och då ska man säga, ja, då sviker man ansvar för tittarna eller läsarna, för de vill veta. Men det hade blivit mer omtalat. Det hade bara varit intressant att se vad reaktionen hade blivit då, om man liksom hade bara benämnt det. Så här, det här är ju lite löjligt. Exemplet på det är väl den här gamla Lasse Winklers gamla samtal med Henrik Larsson, som jag också fick kritik för ibland, att han var robotaktig i sina svar. Och där då Winkler gjorde detta då, väldigt gammalt offside-samtal, och la ner pennan, säger han, så här, och säger det här, du liksom, det här ger ju ingenting, liksom larvigt. Och så mynnar det här ut i samtalet som blev rätt omskrivet och omtalat, om att Henrik Larsson avslöjar fula knep på planen och snack och trash talk och så. Det kanske man inte hade fått av Vigge, men bara att man hade benämnt den konstiga situationen och liksom så här, ska vi strunta i det då? Så där, är det det du vill?
Ja, så kan man då leka med tanke på att är det så att Vigge, om man hade fått en inbjudan till söndagsintervjun med Martin Wiklin,
ja,
som ju blir allt mer, man pratar tid om Skavlan, att var han den bästa intervjuaren vi hade i Sverige? Nu var han visserligen norman, men Wiklin får ju väldigt mycket beröm, och oftast med all rätt.
Stina Dabrowski var det väl mycket när vi var...
Absolut, jajamän, sin idol var han.
Stina möter.
Ja. Men Martin Wiklin gör söndagsintervjun i P1 och så. De gästerna han har där, de blir ju ofta intressanta och bra. Det har varit oerhört spännande om Wiklin, som ändå är fotbollsintresserad, AIK-are, hade hört av sig till Vigge i sånt här läge nu. Fan, jag känner, en timme med dig. Låt oss göra detta, och Vigge funderar. Kanske hör med Hassan. Hassan säger, för fan, kör.
P1 är helt rätt forum. Precis. Alltså.
Precis.
Ja, den är inte trolig, men låt säga att han säger ja. Ja, jag kommer.
Ja, och tänk då, jag hade haft sån jävla ångest, du vet, om man hade klickat på den här play söndagen, lyssnat på den, och det hade varit en intervju som hade lyft. Där vi plötsligt, Vigge, hade varit så intressant som jag tror att han faktiskt är. Han är ju en smart kille.
Det är ju det också, att man känner att fan, det är inte vem som helst. Han har ju gått igenom jävligt speciella saker i Manchester United. En stor klubb i kris, och han personligen har varit måltavla. Det är klart att man är intresserad av hans innersta tankar.
Ja, och grejen är att han behöver ju inte heller berätta om sina innersta tankar. Det är ju ingen som kan kräva det. Man kan ju inte kräva någonting egentligen.
Nej.
Men jag tycker ändå att någon slags minimum är att man ändå går utanför den här rustningen någon gång för att försöka spräcka den här bubblan som har börjat byggas runt honom och hans personlighet. Att jag kan ju faktiskt vara lite mer personlig, lite mer, så utan att han avslöjar någonting om hans relation till Mourinho eller vad som helst. Det finns ju ändå olika nivåer av det där.
Men om Wiklin skulle lyckas nysta upp honom, ja, eller få honom att släppa garden och bara prata fritt, det skulle ju dels vara ett väldigt underbetyg till alla oss då, ja, sportjournalister.
Ja, det är väl mumma för alla dem. Jesper Högström och de som skriver på kultursidan om hur dålig svensk sportjournalistik är.
Ja, Kroneman. Så enkelt kan det vara. Ja. Fråga så svarar de. Så, det är ju inte troligt att det händer. För det bygger ju alltid de som är med i den här söndagsintervjun. Han är väl som erkänt skicklig samtalsledare, Wiklin. Och det är han ju verkligen. Mm. De är ju, när de väl sitter där, så har de nästan skrivit på ett osynligt kontrakt, att de i alla fall ska vara intresserade av samtalet och inte bara sitta och säga nästa fråga eller pass. Då hade ju Wiklin kunnat bli riktigt stressad om liksom Lindelöf hade gått med på men kör Scandic Park Hotel stuket. De ska ändå upp i 45 minuters snack.
Ja, just det.
Och det hade kunnat bli jobbigt då. Men jag vet inte, jag tycker väl också i grunden att det här är problematiskt, och det här pratade vi om tidigare, att det liksom riskerar nog att bli liksom en följetong det här, och som kan landa i Jan Anderssons knä vare sig han vill eller inte, och försöker lägga det i Stefan Petterssons knä. Men finns ju också någonting, de kan säkert tycka olika i landslaget, de andra spelarna också. Jag kan tänka sig att de säger att det är lätt att göra, det krävs inte mycket för att man, för det är ju det också, tänk vad lite det skulle krävas av Lindelöf.
Ja.
Skulle han liksom bara helt plötsligt dra kom nu ketchup så går vi skämtet på Twitter, så skulle det bli så här, alltså det blir en gud.
Ja, hur många tyska bor i Göteborg?
Ja, gör men nu. Alltså
Sicken King han är. Ja, han bjuder på sig själv.
Ja. Och också att man inte riktigt fattar, för det finns ju inte heller det där att han gillar att trycka till media. För det, så kan det ju vara de gångerna Zlatan har varit problematiskt. Då kan det dyka upp Zlatan-fans som säger så jävla skönt när han trycker till Olof Lund eller vad det nu kan vara. Men det finns det ju inte här heller. Mm. Det finns inte liksom någon slags bad boy-aspekt eller att det skulle vara...
Ja, det finns en artighet i det på något sätt ändå.
En väldigt stängd artighet. Nej. Är det så artigt? Nej. En amerikan skulle nog inte uppleva det som artig.
Nej. Nej, det
som
har haft
public speaking på schemat. Men det finns ju inget sådär... Inga stick eller hån. Det var väl lite så här, ni vill ha saker att skriva om, sa Lindelöf. Det var det närmaste man kom. Ett litet så här, ja, det vill vi. Det är enkelt att säga då. Men vad jag skulle komma till med vad de andra tycker som kanske har lättare för att prata eller göra media eller som inte tycker det här är så jobbigt. Att, de tycker nog att det borde man kunna göra. Samtidigt är ju de kompisar med de här och kanske känner att fan, är det så big deal? Vi är ju så många som snackar. De tycker inte det här är så härligt. Kan inte bara låta dem vara. Och när någon säger att jag inte är bekväm, det är svårt tycker jag. För liksom, det ska man väl kunna... Om Victor Nilsson hade skrivit ett brev, säger så här, ni vet att det har varit lite snack om det här och jag känner mig inte bekväm. Och jag kommer inte göra så mycket media i fortsättningen. Jag var så god att raljera om det, men jag känner mig inte bekväm. Jag tycker det är jobbigt.
Och det påverkar mig som fotbollsspelare och människa.
Ja, precis. Då hade det ju varit en annan sak. Då hade han kanske kunnat få förståelse och då ser man människan lite mer än roboten. Så. Mm. Men något sånt kommer ju inte heller. Men det blir väl liksom, om någon inte vill så blir det nästan så här. I andra branscher är det ju vanligt med liksom Bob Dylan. Jag, bara för att jag är duktig för någonting så vill jag inte vara en cirkusapa. Mm. Men där finns det ju också en Zlatan-aspekt att man är lite tyken mot journalister eller så det blir en grej. Fan, det är nästan lite fotbollsfilosofiska rummeläge, eller?
Är det dags?
Ja, fan Simon, slå på jingeln. DJ spin that shit! Ja, då hälsar vi välkommen till ett nytt avsnitt av Fotbollsfilosofiska rummet där vi idag ska ha frågeställningen: har vi rätt till ens person innersta tankar bara för att han eller hon representerar vårt land? Säg välkommen än en gång till Anders Bengtsson, erkänd fotbollsfilosof.
Mm. Tack.
Tack. Vad säger du om den här frågeställningen? Har vi rätt som publik att kräva en persons innersta tankar bara för att vi anser att den är duktig på någonting och representerar vårt land?
Jag skulle säga så här, Johan, att det enkla svaret är väl inbäddat i det mer komplicerade. Det är så, vad kan vi kräva av en individ? Vad det handlar om integritet. Det är ju en fråga som går tillbaka egentligen till
antiken.
Antiken, ja. Minst. Och det finns ju enkla svar i det. Å ena sidan så kan man ju känna att en person och en individ har ju rätt till att stå upp för det man tror på och så. Å andra sidan så kan man också tycka att man har ett ansvar när man som individ representerar ett kollektiv.
Vi ska också sätta in lyssnarna i de här så kallade landslagssamlingarna då. Och det har rapporterats att de här aktuella spelarna då, varav en spelar för storklubben Manchester United och den andra tillhör AS Roma i Italien, då har gått rakt igenom den mixade zonen, och då bara en mixad zon är någonting vi kan uppehålla oss vid en bra stund också.
En mixad zon är ett tillfälle som i sportjournalistkretsar ibland refereras till som apburen, där journalisterna, de utsända reportrarna, står bakom galler och grindar för att vänta på dessa uppburna många gånger och väldigt välbetalda. Det ska man veta, det är mycket pengar i fotbollsvärlden, Johan. Och väntar där och står med sina bandare och försöker att få svar på sina frågor som de sedan ska förmedla vidare till läsarna i olika massmediekanaler.
Så från ett fotbollsfilosofiskt perspektiv, så de som står på andra sidan räcket då, så att säga, i den här så kallade mixade zonen, de ser sig i sin tur utsända av ett publikum som är då till exempel en läsare eller en lyssnare eller en tittare.
Eller fotbollsälskare.
Eller fotbollsälskare, jo. Och vad säger då, finns det ett reglemente för det första, så att för spelarna att rätta sig efter? Är de förpliktigade att stanna upp i den här mixade zonen?
Det är ju inte en lag som har klubbats igenom i riksdagen att fotbollsspelare ska stanna till. Däremot så är det väl en oskriven regel, vilket gör att vi också kommer in på en liten, om man ursäktar uttrycket, en lite luddig sak, att man förväntas göra detta när man representerar landslaget. Man förväntas ändå ställa upp, och man kanske inte heller då ska känna att man är förpliktigad att svara fylligt och utförande på de här frågorna som de här utsända reportrarna har. Man kan ju välja att svara väldigt kort, egentligen bara nej och ja om man vill. Men då har man i alla fall gjort sitt jobb i den här oskrivna regeln att man ska ställa upp för medier.
Alltid lika intressant att höra dina fotbollsfilosofiska tankar. Anders, vi säger tack för idag och vi är tillbaka nästa vecka då vi ska diskutera något som kallas för tilläggstid. Och när till exempel det har gått 3 minuter av den här tilläggstiden och det uppstår en skada, klockan tickar vidare, men det är fortfarande bara 3 minuter som har visats. Vart tar de sekunderna vägen? Finns de ens?
Detta blir en knivig sak för oss.
Välkomna nästa vecka.
Vi bekant är inne i en landslagssamling nu, och därmed så lämnar vi bakom oss lite Europa-cup-matcher i Europa League och i Champions League. Jag tänkte höra det med dig, Johan, så här inledningsvis. Vilka har imponerat mest på dig i Champions League? Har du sett en boll sparkas i Champions League?
Nej, det har jag inte. jag vill vara lite försiktig här, för jag koketterar inte med att jag inte ser på, för det känns som att en del gärna gör också. Ja. Så jag har inga problem att folk ser på Champions League, men det är väl att man hela tiden söker som neutral åskådare ett extra lager av någonting. Och det kan man ju hävda räcker då med att det är så bra spelare, att det är fotboll i absoluta världsklass. Men det har inte riktigt direkt för mig. Jag behöver väl kanske ett spänningslager att ska en grupp hålla på att avgöras. Ett extra annars lager kan ju vara två väldigt rivaliserande klubbar, eller om det finns en historia mellan en spelare som har bytt eller sådär. Så jag har inte riktigt checkat in än. Och skulle jag få göra ett mycket otippat gästinhopp om Niva skulle bli sjuk eller någonting och vi har satt ringer, så skulle det bli pinsamt. Så mycket kan jag väl säga.
Ja, det kan
jag
säga.
Jag har noterat resultaten och att Liverpool tappade sent i Neapel.
Ja, det var lite det jag tänkte vi skulle prata om. Inte om Liverpool, men jag tänkte vi skulle prata om hemma borta konceptet. Det här med att varför är det så ofta så att hemmalag är så mycket bättre? Det finns ju statistik på detta. Och jag vet att du har ändå intresserat dig för detta. Du var inne på detta för ett par veckor sedan och du hade några siffror där som stack ut, och det tog jag med mig efter att jag ska återkomma lite grann till den här matchen i Neapel då.
Mm, jag tror att jag kan ha tagit fram det här till något avsnitt när vi inte riktigt hann med. Men ja, det blev aktualiserat igen när jag såg MFF slå Besiktas, och samtidigt i samma Europa League-grupp så vann ju då Sarpsborg över Schenk. Två från början kanske överraskande resultat. Och turkiska klubbar på bortaplan är kanske ett kapitel för sig. Men även för oss som såg Schenk vinna mot Malmö hade kanske svårt att förstå hur det kan vara sån skillnad. Och det här är ju verkligen inget nytt, men det gjorde att jag den torsdagskvällen igen lite fastnade i ämnet och vad som faktiskt var skrivet och vad det har forskats på hemmafördel och vad den bottnar i. Om du bara lite från höften skulle ge lite anledningar till att det är en fördel att spela på hemmaplan. Vi säger så öppet helt enkelt. Kasta fram några, vad du tänker spontant.
Supporternas stöd givetvis. Den ligger högt upp på den listan. Skulle jag säga själva planen i sig. Det finns ju olika storlekar på en plan. Man känner till gräset, hur det fungerar, var det kan vara lite ojämnt, var det kan vara lite vatten om det regnar mycket, var bollen kan studsa lite annorlunda. Omklädningsrummet, all den tryggheten man har kring där, resan till matchen, hotellet, rutinerna kring det, att man är borta från familj och vänner i vissa fall. Ja,
ja det låter helt orimligt att man ska kunna vinna en bortamatch när man har allt det.
Ja, precis.
Ja, jag höll på många timmar med detta och läste, var mycket pdf-er för en paper av olika slag, så uppsatser som har skrivits om ämnet.
Du klickar på en länk och så ser du att den flyger ner i dokumentfilen och landar där. Fan, ska jag öppna den också?
Ja, klockan är ju ändå. Men jag satt länge med detta och det var många amerikanska undersökningar. Jag sökte mest på engelska, så då kanske därför jag hamnade mest där. Då får man ju in mycket sporter som kanske inte har, för amerikaner, fotboll är inte störst, så det kan vara mycket lagsporter överhuvudtaget. Och jag skulle säga att jag inte lärde mig så mycket. Otroligt mycket läste jag utan att komma ut särskilt mycket klokare.
Det är klimax.
Ja, och ja, kontentan är väl att det fortfarande är något av ett, det är svårt att säga exakt. För många benämner ju just de här som du är inne på. Intressant nog, i flera undersökningar som jag läste så benämner olika typer vissa faktorer som viktigare. Frågar man supportrar så är det första de säger viktigaste, det är just stödet då. Hemmastöd och det, så, hur mycket det påverkar. Medans spelare, det här var amerikanska, de hade intervjuat i den här studien som jag läste, både fotbollsspelare, amerikanska fotbollsspelare, hockeyspelare, baseballspelare och sa jag basketspelare?
Ja, det sa du säkert.
Ja, de stora sporterna där. Medan spelarna, de angav trygghet som viktigare, alltså familjär, det här du är inne på, och att slippa behöva resa. Coacherna tryckte också på det, men hade en som de tryckte på ännu mer. Och det var domaren som de gick ju på sin känsla då, att domaren lät bias, partisk för hemmalaget, inte medvetet. Och det har väl, jag tror vi har nämnt den här experimentet som gjordes när engelska elitdomare fick se en Premier League-match som de inte visste om de skulle sluta på tv och döma den simultant då. Och några fick se den utan ljud på och några fick se den med ljud och publikljud, och de som såg det med ljud blåste mer fouls för bortalaget. Den angav coacherna som viktigare, så det kan skilja sig lite vem man är. Ligger ju kanske i sakens natur att supportrar gärna ser sig själva som att de spelar en stor roll. Mm. Då kan man å andra sidan så där argumentera för att hemmaplansfördelen visar sig även i lägre serier där det inte är mycket publik. Det är alltså en tysk undersökning också som hade studerat europeiska fotbollsligor. Och där de kunde säga där var att publik spelar roll, men kanske inte riktigt på sättet som man tror. Densitet är viktigare än storlek.
Ja.
Alltså lite enklare sagt, en större fördel för Örebro att spela på ett fullsatt Bern Arena, händer ju inte ofta, än för vad det är för Barcelona att spela på Camp Nou inför 40 000. Mm. Det är alltså när det är packat. Och när det är, och de kunde också se att hemmalag med löparbanor hade sämre procent. Att det är alltså en fördel när det kommer väldigt nära och när det blir intensivt och med hög densitet då. Mm. Det kan man ju tycka är intressant om man vill. Vad gäller siffror så skiljer det sig lite vad gäller olika sporter. Man kan väl säga att fotbollen ligger ungefär på drygt 60% i där det slutar med hemmavinst. Mm. Och det gjorde det även i basket ungefär när man har kollat i amerikansk idrott. Medan det var betydligt lägre i till exempel baseball och hockey. Mm. Man kunde även se att i baseball att hemmalag med konstgräsunderlag var ett starkare hemmalag generellt sett än de som hade riktigt gräs. Mm. Vilket är kanske en mumma att höra för konstgräshatare i Sverige då. Ja. Att så kom man in på förutsättningar med underlag då till exempel. Artikeln läste om baseball, om varför de inte hade så hög annars fördel av att spela hemma. Tesen som drevs där var att dels att det inte var lika kollektivt. Att även om det är en lagsport så är det lite mer individuellt. En slagman är rätt ensam. Det bygger inte riktigt lika mycket på samarbete och publiken är längre ifrån. För i basket skulle man ju kunna hävda att förutsättningarna är väldigt lika. Men det här har man å andra sidan då, den här densiteten. En publik i en basket sitter ju nästan nere vid
courtside.
Courtside, ja. Uh-huh. Där Nicholson sitter nere vid planen. Uh-huh. Man kunde också se att vad det gäller slutspelserier i amerikansk idrott när det går till 7 matcher. Och det här var intressant. En fördel då, man får ju en fördel av att man får en fler hemmamatch om man har slutat högre i serien. Man får den fördelen att en eventuellt Game 7 sker på hemmaplan. Mm. Och det är en fördel i slutspelet, men det är mycket vanligare statistiskt sett att en borta lag stjäl en match när det är den sista. Det är mer sällan att de vinner tidigt i serien, men när det står på spel så har de en större chans att vinna borta, vilket förbryllade många forskare. När den verkligen kokade ner så minskade hemmafördelen.
Ja, men det är intressant då, för att den här vi har pratat om det här WhatsApp-gänget eller Dice och de här som rätt mycket jobbar utifrån liksom inställning och sådär. Det här blir någon slags inställning. Här kommer man till det då, om det är avgörande playoff-matchen, sjunde matchen, och då spelar hemma fördelen mindre roll för att bortalaget har lite en annan inställning till det.
Mm.
Så att det finns ju någonting där i WhatsApp-gänget sådär, att fan, kämpa, grit och sådär.
Ja, och självförtroende nämndes också som en punkt, att bara det här enkla, och det lutar man sig väl mot, att den här eviga sanningen att det är en fördel att spela på hemmaplan, att de som har blivit intervjuad, spelare och coacher, tror att det sannolikt kommer bli ett bättre resultat när de ska gå in och spela en hemmamatch. Vilket man ju då skulle kunna peka till självförtroende helt enkelt, att man går ut och känner sig. Och sen är det det som man, det kommer inte som någon nyhet alls såklart, att coacher tenderar att vara mer defensiva utanför sitt eget hem när de spelar borta helt enkelt. Man kunde inte se någon skillnad på resultaten vad gällde långa restider. Alltså MFF skulle inte prestera sämre mot Östersund borta än vad de skulle göra borta mot Trelleborg. Mm. Däremot när det kom in olika tidszoner i aspekt så kunde det spela en viss roll. Och där finns det ju vissa hemmalag som har lite mer extrema. Offside skrev ju om luftduellen till exempel, och det här laget i Bolivia som spelar på flera 4000 meters höjd. Där finns det ju en fysisk hemmafördel. Och det kan man se även i USA, att Denver-lag ofta var starka hemmalag. Denver ligger då på hög höjd, precis som Calgary i hockeyn som också var ofta starka hemmalag. Mm. Medan New York-lag inte hade den fördelen och så. Blev det något klokare?
Ja, men ändå. Det får jag ändå säga. Nej, men det var ju det. Hela ingången i det här var just att jag såg mitt Liverpool förlora mot Napoli i Neapel. Och redan innan matchen så kände jag att detta kommer att hända nu. När man såg gräset och när vi har satt liksom la ut sådär uppvärmningsbilder och så. Man ser det här gräset. Man ser att det är så himla stor skillnad jämfört med den här golfgreenen som de är vana vid att spela på Anfield är ju någon helt annan typ av gräs, och bollen rör sig annorlunda. Bollen kan studsa upp, liksom en boll som egentligen rullar utan att lyfta sig en millimeter från gräset på Anfield. Den studsar upp på anken på Milner på São Paulo istället. Och de här sakerna gör ju att det blir ju omedelbart ett liksom minuspsyke.
Och du tänker också, du kanske också har minuspsyke, ja, när du sätter och tittar och räknar nästan med att det här kommer inte bli så den bästa matchen Liverpool gör.
Så är det ju. Så att det finns ju någonting där bara i de här rent fysiska förutsättningarna, vilket underlag man spelar på, vad man är van vid. Och så kommer man till något annat. Där hemmalaget är van vid det, de tränar där varje dag. Om de nu gör det. Napoli, det vet jag inte om de gör.
Tror inte det.
Nej, jag tror inte det. Men de har omedelbart en fördel av det. Sen så var ju Napoli bättre än då. Så att, ja.
Ja, avvikelser är ofta bra att ha. Då kan man ju vända på det och säga att det blir jobbigt då när man ska spela borta. Men om det är något som kanske inte är en liga där det kryllar av konstgräsplaner, då blir ju det nästan normaltillståndet efter ett tag. Men om det är en liga där det är ett lag som länge haft konstgräs, så kunde man se ofta att det laget, då tittar man kanske inte bara på segrar, utan man tittar kanske även på, det var en ganska ambitiös studie som hade gjorts, att, för det är lätt att titta bara på vinner man eller man förlorar man, men man mäter kanske det här konstgräslaget, de förlorade, de är ett bottenlag, de förlorar med 1-0 hemma mot topplaget, men de förlorar med 5-0 borta. Mm. Då kan man också liksom dra en slutsats att de har en hemmafördel då. Men även planens storlek var ganska viktig, och hade man en plan som avvek från medelvärdet hyfsat kraftigt åt ena eller andra hållet, så var det laget ofta ett starkare hemmalag än ett mer lag som hade en normal stor plan. Antingen om den var mindre än vanligt eller större än vanligt, helt enkelt.
Bra, Johan. Nu sätter vi punkt för denna diskussion.
Ja, för alltid tror jag. Hittills har vi väl tagit upp en del förväntade ämnen, både med IFK Göteborg och med landslaget och allting kring där. Så låt oss nu ta upp något som inte är förväntat. Anders,
utblicksmomentet.
Utblicksdags, berätta något jag inte vet. Vad kan du bjuda mig på?
Denna vecka då, Johan, så ska jag ta dig till Indonesien.
Ja!
För att jag vill prata lite om Nuri, som ju gick dit i somras. Du vet, Östersunds gamla...
Ja, det var Nuri, ja. Han... Det var dit Andreas Drugge höll på att gå.
Precis.
Men aldrig riktigt.
Ja, Vietnam också.
Ja, så Thailand med, tror jag. Ja.
I alla fall, så Noah gick ju dit lite otippat, får man ändå säga, i somras.
Någon av Nasari-bröderna som var Malmö-kopplade, om det var Omid Nasari eller någon också på Indonesien och spelat, tror jag.
Precis så. Och han spelade i helgen för sitt Bali United när de torskade med 3-2. Mot Chiriwaya FC, som jag tror är ett lag från Jakarta, i då den indonesiska högsta ligan. Och Bali United då, som enligt Transfermarkt har den dyraste truppen i indonesiska högsta ligan. Tror att den var värderad till, var det 7 miljoner dollar? Tror jag. De ligger just nu fyra i ligan. Och som den ligan för övrigt består av 18 stycken lag.
På en del olika öar kanske.
Det kan man verkligen säga. Kolla på den kartan. Jävlar! Alltså.
För att få borta matchen.
Och i fjol då så slutade Bali United tvåa. De har aldrig vunnit ligan. Och Nuri då som skrev, jag tror att han skrev ett 2,5 år avtal med de här. Och han var väl 31 när han lämnade Östersund. Och hade väl kunnat givetvis få ett nytt, lite härligt kontrakt av Kindberg. Men valde det här. Och blev då därmed klubbens Bali Uniteds sjätte utlänning. Det finns ingen klubb som har fler utlänningar än Bali United.
Men... Vad har vi för nationaliteter där annars? Är det australiensare?
Ja, det var ett par holländare. Och det kan man gå tillbaka nästan till kolonialtiden och förstå att det finns en rätt stark koppling där. Det var någon brasse, någon serb tror jag. Så. Och det verkar vara lite så att nästan i varje lag som har utlänningar så är det någon holländare i alla fall. Sen så är det ofta en liten brasse som står kanske för kreativiteten framåt. Och, så.
Ja.
Och den som är nyfiken, vilket många sagt är nu, regerande mästare i Indonesien är Bayangkara. Också en Jakarta-klubb.
Mm.
Men han har inte sagt så himla mycket förutom i podcasten Tilläggstid då, som är väl Ekvalls bland annat podd.
Ja, som även har ringt upp Kent Fagerberg ett par gånger.
Absolut, Kent Fagerberg. Det var väl så i senaste avsnittet där Ekvall frågade Fagerberg, fan jag försökte nå dig i 3 dagar, du har inte svarat. Nej, jag hittade inte telefonen, låg under soffan.
Han tar det lugnt. Det var ny förlust i helgen för Kens lag.
Ja, visst. Mm. Men i den här podcasten så för några veckor sedan så pratade han lite här om sin första tid i Indonesien. Och då säger han så här, förutom 2 jordbävningar och ett vulkanutbrott och att de pratade om ytterligare en puttrande vulkan i närheten, så känns det här för bra för att vara sant. Det känns som att någon borde väcka mig ur drömmen och säga att jag ska komma hem. Ska ju bo på en plats dit hela världen vallfärdar. Ja, det kan man ju ändå undra honom. Att han verkar ju må prima där. Trots då att han faktiskt inte har gjort 90 minuter i en annan match. Det känns som att det spelar en så stor roll. Han har också sagt i någon tidigare intervju att han har alltid, så fort han har haft pengar eller han har haft lite ledighet från sitt fotbollsliv, så har han dragit sig mot Sydostasien. Han älskar kulturen och givetvis klimatet och så.
Så han är på rätt plats?
Han är på rätt plats, Bali av alla ställen. Det känns ändå som att...
Ja, det är ändå ett speciellt trots. Ja. Trots 2 jordbävningar och ett vulkanutbrott.
Ja, det är också. Men det känns som att, vi har ju pratat om det här tidigare, liksom att... Är man på en viss nivå och han har ändå upplevt rätt mycket. Han fick ändå vara med om Europa League och han fick vara med om liksom den här resan i Östersund. Och han är, jag gissar att han tjänar ungefär vad han kanske skulle kunna tjäna till Östersund. Och så. Fan, varför gör inte fler det? Dra till Bali eller dra till Australien eller dra till något härligt ställe i världen som gör att man liksom kan lära sig någonting nytt och man får njuta av någonting, man får ut någonting av alla de åren som man har offrat. För att bli en fotbollsspelare på kanske superettanivå eller till och med på allsvensk nivå. Man känner att jag har inte det i mig att komma ut och göra liksom god och göra succé i liga eller vad det nu med vara. Fan, dra till Bali alltså. Jag säger det, dra dit. Ja, vi ser fler där.
Ja, fint. Då säger vi grattis till Nori då, som verkligen verkar ha hittat rätt då. Tack för den. Jag tar oss till något mindre exotiskt ställe. Jag tar oss utomlands, över Östersjön till Estland. Som är också laddar för landskamp här. Du har förstås koll på vilka de möter.
Nej, jag borde ju veta.
Nej, det är
Ragnar Klavans motståndare, men jag vet inte.
Ja, Ragnar Klavan, ja. Han är deras stjärna. Mm. De mötte Finland. Uh-huh. Det började bara med att jag trålade lite efter möjliga frön till reportage, som man gör ibland, och kollade igenom vad det är för landskamper framöver i alla landslag. Så fastnade jag lite för Estland. Mm. Och för Magnus Persson var ju där, förbundskapten tidigare. Numera tränas laget av Martin Reim. Som man kanske heller inte har koll på, men man ska veta att det är Estlands mesta landskamper genom tiderna med 157 landskamper. Spelade aldrig någonsin utanför Estland.
Flora Tallinn.
Vet du vem som bildade Flora Tallinn då? Nej, det vet du inte.
Nej.
Men det är alltså Estlands Karl-Erik.
Aha.
Och det, ska jag säga det, Anders, är en man som sticker ut lite i de här kretsarna. Han är alltså numera ordförande för Estlands fotbollsförbund. Han heter Aivar Pollak. Han ser inte riktigt ut som Karl-Erik. Han ser ut som Aragorn ungefär i Sagan om ringen och bär gärna fårskinsväst. Yvigt hår, yvigt skägg. Och han bildade Flora Tallinn 91. Han är även barnboksförfattare. Han har varit domare. Och när han hade bildat Flora Tallinn så bildade han efter ett tag en ny klubb och var ägare i båda. Som hette Kuressaare. Och i en match för Kuressaare hoppade han in som domare. Partiskt.
Det får man ändå säga.
Linjedomare, hans dotter och hans svärson. I det vinnande laget, hans son, Pelle Pollak.
Oj.
Och de vann med 1-0. Mycket speciell karaktär. Numera så är han alltså ordförande och stark man, helt enkelt. Och hoppas att Estland ska nå ett mästerskap. De har aldrig varit nära. Och det här går tillbaka en del till just att de har varit ockuperade. Och haft, ja, när då förbundskaptenen växte upp så hette det Sovjet. Mm. Och det var inte lätt att få komma utomlands och spela. Därav lite anledningen till kanske att han blev kvar i Estland hela tiden. Man fick satsa på utbildning och så istället. Men många ester, enligt en del artiklar jag läste, förknippade fotboll väldigt mycket med Sovjet och Ryssland. Och sökte sig kanske därför till andra sporter. Mm. Till exempel längdskidåkning eller basket eller så. Nu har den långsamt tagit lite kliv, men är fortfarande långt ifrån att vara en stor sport i Estland. Den är kanske populärast, men det är inte mycket folk på matcherna och sådär. Man har Ragnar Klavan ute i världen, lite som en ambassadör. Några ester i allsvenskan, du minns? Det är inget man kan begära att någon ska kunna. Ja, vi hade en Slim Lutz som gjorde några backmatcher för Janne i Norrköping, tror jag.
Ja, hur var det? Han var inte estländare, Svirre i Halmstad.
Han var ju alltså litauer.
Litauer var han, ja.
Auskas, ja. Heter de ofta där. Det är deras son, kan man säga. Svirstauskas. Vi hade Marco Kristall förstås. Ja, med mycket bra namnet och den väldigt bra hockeyfrillan, men som floppade i Elfsborg på 90-tal. Kanske någon mer. Jonas Tam kan ha spelat i Sverige också. Mm. Som fortfarande är med i landslaget och spelar ihop med Klavan. Jag hoppas då, efter att ha läst lite om deras förhållande till Sovjet och Ryssland, och här finns en intressant bakgrund. Håller man tummarna? Kanske de möter Ryssland snart? Mm. Nej, det gör de ju inte. Nej. De möter då ett annat lag som heller inte har nått någon mästerskap, Finland. Mm. Och det är väl lite så det är för Estland, att det sällan är dit som världens blickar riktas. Men jag läste lite om han, förbundskaptenen, som verkade vara en smart, klipsk kille, bra karaktär att följa, och förstås den här Ivar Pollack då, som är något av en loose cannon. Mm. Så det här, bara för att sätta in lyssnarna, kan vara att här finns det någonting att skriva om, men inte just nu. Mm. Så man trålar lite när det står någonting på spel för Estland. Då åker vi och hänger med Ivar Pollack.
Ja, så signar man upp sig på en prenumeration på sig. Så inom några år så kan det komma 40 sidor om Estlands fotboll.
Ja, det kan du göra. Och med den här fårskinsvästbossen i, skulle jag tro, som en ledande karaktär.
Mm. Vi ska väl säga då att vi har gjort detta avsnitt i samarbete med C-more, och imorgon torsdag är det då dags för UEFA Nations League på C-more igen, när Sverige spelar borta mot Ryssland. Andra matcher under helgen är bland annat Kroatien, England, Nederländerna, Tyskland, Polen, Italien, och på söndag möts Sveriges gruppmotståndare Ryssland och Turkiet. På tisdag nästa vecka visar Sveriges träningslandskamp mot Slovakien. På C-more får du dessutom massor av uppsnack, mellansnack och eftersnack utan reklamavbrott. Gå in på c-more.se och läs mer.
Ja, det här avsnittet presenteras också i samarbete med Volkswagen. Volkswagen som också är stolt sponsor av Allsvenskan och Superettan vill även bidra med mer. Det kallas tusenlappen. Om du är medlem i en klubb som spelar i Allsvenskan eller Superettan och köper en ny Volkswagen, ja, då skänker Volkswagen 1 000 kronor till din klubb. Det enda du behöver göra då är att visa upp ditt medlemskap.
Avslutningsvis, Johan, så tänkte jag väl att vi bara ska göra någon liten recap vad som har hänt i Ronaldo-ärendet sedan förra veckan.
Mm.
Tack för de som tycker att vi pratade om detta och så. Det har ju hänt en del, eller egentligen inte hänt så mycket. Om man säger som så att Juventus gick ut med ett väldigt, får man säga...
Två tweets
där de i princip säger att han är alltid professionell och de står bakom honom och detta känns inte alls som... Ja.
Medan Nike ändå, som du spekulerar lite i hur de skulle reagera, ändå var... De var ju inte så dumma. Nej. Som Juventus var. De var väl ändå deeply concerned och att de... Precis. Avvaktar vad som ska hända i princip.
Sen lite senare från Juventus håll så satt Allegri på en presskonferens inför helgens match och så höll samma linje som Twitterkontot i Juventus. Pratade om hans professionalism och sådär, och därmed så är rätt tydligt var de står i den här frågan. Precis som man också gör i Portugal, i det här fall det som har kommit ut. Där till och med premiärministern har uttalat sig och samma spår som Allegri och Juventus, och där man helt enkelt inte vill alls bemöta någonting, utan man bara fokuserar på hans professionalism på och utanför plan, som alltid har varit dokumenterad och hur de nu uttrycker sig. Men det som är lite intressant nu när det har hunnit gå en dryg vecka sedan Der Spiegels stora avslöjande om de nya uppgifterna kring det här fallet med våldtäktsanklagelsen, är ju att det har ju i bästa fall stannat på sportsidor och på sportredaktioner.
Mm.
Jag har fortfarande inte läst en text på någon annan sida. Jag har inte sett att Aktuellt till exempel, som verkligen borde kunna göra detta på tisdagskvällen för en vecka sedan, när de ändå har haft tid att kontrollera lite grann vad Der Spiegel har skrivit och hur de har uttryckt sig. Och
man kan göra en fördjupning. Eller?
Kan göra en fördjupning. Mm. Det är trots allt inte... Det är liksom inte, med all respekt för Nemanja Matić i Manchester United, som är en stor spelare i en stor klubb. Detta är den största spelaren. Nu säger jag det bara för att man kan säga så.
Ja, men
man
skippa,
skulle kunna säga att det är Messi.
Ja, men skippa sportperspektivet överhuvudtaget. Vi kan väl också tala för att det är en av världens mest kända människor. Betydligt mer omtalad, känd och beundrad än vad många som det har rapporterats annat om, som inte kommer från sporthållet.
Ja, men det är obegripligt att inte andra redaktioner än sportredaktioner har tagit tag i det här. Och det handlar inte om att man ska döma någon innan någon är dömd i rättsväsendet. Det handlar om att man kan rapportera om vad som faktiskt har kommit fram och vad som är sagt och vilka uppgifter Der Spiegel går ut med, och vi pratade om Der Spiegels trovärdighet förra veckan, det är inte så att man behöver vara rädd för att detta är The Sun som gör någon slags tabloidgrej. Det är trovärdiga saker där de känner att de verkligen har på fötterna för att göra det här. Och jag noterade då förra veckan också på tisdagen när det var Champions League-sändning i Viasat att jag missade första, det kanske du också missat Johan, det nya tider i Champions League. Så att det är första,
ja, det är olika avsparkstider.
18.55 är det två matcher och sen så är det 21.00 då, inte 20.45. Och därmed så börjar Viasat sändning ännu tidigare. Och de tydligen, det hade jag missat för jag började titta klockan 8 och så en hel timmes försnack där de pratar om Ronaldo. Fast de pratar om Ronaldos röda kort i första omgången av Champions League. De pratar om hans chanser att vinna Ballon d'Or ytterligare en gång. Och tog fram statistik med honom och Messi, hur det ser ut och sådär. De pratar om Modric chanser och sådär. De pratar om Ronaldo där. Och de pratar om Ronaldo mer tid än vad de tydligen, vilket jag missade då, pratade typ 18.30. När inte alls många tittade på den sändningen, det vågar jag ändå påstå. Då pratade de inte ens en minut, men typ 50 sekunder. Erik Niva var den enda som pratade om det här. Lite så för sig att känna, vi måste bara nämna det. Och sen ska vi vidare och prata om fotboll igen. Jag tycker ju att det är ju som så, och när jag skrev det här på Twitter, att det är lite märkligt av Viasat-redaktionen att hantera det här så kort.
Och jag bara förklart, för jag såg ju inte sändningen alls, men det nämndes.
Det nämndes, ja.
Av Erik Niva.
Av Erik Niva. Men också väldigt kort då, där man lägger mer tid på att prata om hans röda kort och hans betydelse av Juventus. Det blir, tycker jag, väldigt märklig prioritering när man gör det. Och då var det många som menar att vad fan, det är väl ett fotbollsprogram. Fan, det har väl inte med det att göra.
Nej, men det är ju inte som att de har någon annan program om annat. Vi fokuserar på fotbollen här, men titta gärna 23 ikväll, då har vi ju Viasat diskussion, ja, vårt stora diskussionsprogram.
Om inte Viasat som har den största plattformen för att prata om Ronaldo, om inte de pratar om det, vem ska då prata om det? Om inte de berättar lite mer ingående vilka de nya uppgifterna är, vad detta kan innebära för Ronaldo, vad det kan innebära för fotbollsvärlden och vad det kan... Allting där känns... Det finns så många saker man kan prata om. Det är inte så heller att Erik Niva är där för att prata om vad som händer innanför de kritade linjerna alltid. Hans roll är ju för att ta ett annat perspektiv. Det är därför de har honom där, så att de som bemöter det här med fan, det är bara ett fotbollsspel, låt dem prata om fotboll. Då väljer de bort säkert 70% av det Erik Niva bidrar med. Det är därför han är bra där ju. För att han bidrar med någonting annat som kanske inte Martin Åslund eller Ritola tar tag i. Så att jag tycker att det är inte bara de som har misslyckats. Vi pratade med SVT, så det tog rätt lång tid för dem innan de ens gjorde någonting av det. Men det är inte bara sportens värld som ska hantera det här. De måste ju komma utanför sportredaktionerna.
Ja, nu har vi suttit här och pratat ganska länge.
Ja.
Och IFK Göteborgs träning denna tisdag är igång. Oklart om den är kafkartad. Men den leds, precis som det stod i dementin, av Poya Asbaghi i alla fall.
Och Westberg.
Ja, och fortsättning lär följa åt ena eller andra hållet. Kanske har det hänt grejer redan när ni hör det här. Det vet vi inte, men vi tackar så mycket för att ni lyssnar varje vecka. Och ni når oss som vanligt på podcast@offside.org med feedback, busvisslingar, hejarop eller tips, som vi får mycket bra tips. Tack för den här veckan.
Ta hand om er.
Hej.
Hej.